Uppenbart mig säga någonting om mig själv. Ni hör att jag är skåning.
Åh, yeah! Vi har skåningar här! Yeah!
Amen, det förlovade landet. Nu lever jag i exil i Stockholm. Det går faktiskt bättre än man skulle kunna tro. Jag arbetar för Credo och har gjort det i väldigt många år. Och nu leder jag det arbete som heter Credo Akademi. Det är en bibelskola som vi har i Stockholm. Jag jobbar tillsammans bland annat med Mats som ni träffade här tidigare, Mats Elan. Jag ser en del tidigare studenter här. Väldigt roligt. Och jag hoppas att jag ser en del kommande studenter på Credo Akademin. SUM betyder väldigt mycket för mig. Just det, ungdomsras, SUM som det hette på den tiden. Att få möta andra kristna och också få möta Herren, höra hans röst, känna hans omsorg, möta hans nåd. Samtidigt så var det en sån väldig kontrast att åka på kristna läger och sen det som var min vardag. Lund är en av Sveriges mest sekulariserade städer. Jag kände mig ofta som ett totalt UFO. Det här som var så enormt viktigt för mig. Ingen annan brydde sig. Kändes det så. När jag gick på högstadiet var jag den enda kristen i min klass. Och så vitt jag visste, den enda kristen på hela skolan. Ja, men vad är detta som är så viktigt i min familj och som är så otroligt viktigt på sommaren när jag åker på läger? Och sen alla andra verkar tänka. Det där är antingen ointressant eller bara falskt. Och hos mig skapade det ett väldigt starkt behov att försöka gå till botten med det här. Vad är det för någonting som jag är med och erfar och känner och upplever? Kan man också gå utanför sin upplevelse och se att det är sant? Det där blir viktigt för mig. Är det här sant på riktigt? Inte bara i min känsla. Och det blir viktigt när jag skulle prata med mina kompisar. Kan jag prata om någonting mer än min känsla? Det här är ju jätteviktigt att jag har mött Herren och det ska jag förstås prata om. Men det är också en väldig fördel om jag kan säga någonting mer. När jag gick på gymnasiet, då kände jag mig ofta fortfarande som ett UFO. Men då var vi åtminstone några stycken. Vi var med, det fanns en kristen skolgrupp. Och om du inte är med i en kristen skolgrupp, gå med igen eller starta igen. Det där kan betyda hur mycket som helst. Och samtidigt så var hela tiden de här frågorna så viktiga för mig. Är det här på riktigt? Och det är det här som jag vill tala med er den här förmiddagen. Jag vill fokusera in på det som är det allra mest centrala i vår tro. Tron på Jesus från Nazaret. På vem han är och framförallt på hans uppståndelse. Det är ju det som avgör allting. Om det här är på riktigt eller inte. Eller hur? Om han verkligen fysiskt, kroppsligt, historiskt faktiskt uppväcktes av Gud, blev levande och är levande. För i så fall är ju den känslan som vi får här inte bara psykologi. Ni vet, människors psyke kan man manipulera hur mycket som helst. Då är vår känsla en respons på en faktisk verklighet, nämligen Jesus som är levande och som vandrar här i stolsvarorna och som kallar på människor och som kämpar, som vi hörde, för oss i våra liv. Men allt går ju tillbaka till, hände det där på riktigt i Jerusalem? Okej, det är det vi ska prata om. Jag har vält ner den där datorn några gånger. Okej. Den första frågan är, här lever vi 2010. Och nu tror vi ska få upp en bild där. 2010, här finns jag, här finns du. Och vi pratar om en person som påstås ha levt för 2000 år sedan. Hur i all sin dag ska vi få kontakt? Är det möjligt för mig att på något sätt överbrygga det här avståndet? Hur kan jag få kontakt med Jesus där långt tillbaka på 30-talet? Jag menar, jag kan ju inte utifrån mig själv. Om jag pressar mitt minne så kan jag komma tillbaka till det år då Beatles slog igenom med She Loves You. Yeah. Väldigt bra låt. Väldigt bra grupp. Men jag menar, det är 1963. Jag har väldigt långt kvar till år 30. Det finns ju ingen levande som kan säga någonting om det. Vad gör vi här? Det här handlar ju om historien. Kan vi veta någonting om det som fanns innan vi fanns? Ja, det är ju ganska uppenbart. Svaret på den frågan måste vara ja. Visst kan vi veta någonting. Även om inte vi var där så är det möjligt att veta någonting. Det är ju därför vi har historiska institutioner på universitetet, eller hur? Ja, men hur kan vi veta någonting? Vi kan veta någonting därför att de som var med då har berättat, har skrivit ner. Och därför är ju källmaterial det absolut mest avgörande när det gäller att förstå historien. Konstigt tankeexperiment. Nu är det 2010, vi vet nästan allt om 2010, åtminstone de första 7 månaderna. Om 150 år finns det ingen människa som var med 2010. Hur kommer de att veta någonting om det här? Ja, det kan de veta någonting om ifall vi har berättat på bloggar och sms och e-mail och Twitter och kanske lite mer seriös historisk. Då kan människor få reda på vad som hände i Borås 2010 därför att de har tillgång till ett källmaterial. Och så här är det ju hela vägen. Och det intressanta är att vi har källmaterial om vad som hände år 30. Då måste man tänka rätt om sånt här källmaterial. Det har alltså överlevt material från det som fanns innan vi och som gör att vi kan veta någonting om andra världskriget eller Napoleon eller Gustav Vasa eller Muhammed eller Jesus från Nazaret eller Gautama Buddha. Men det är klart, vi får ju aldrig reda på allt. Att börja jobba med sånt här historiskt material, det är lite som, och nu vet jag inte om ni har gjort något så här spännande, har ni kikat i nyckelhål någon gång? Har ni spionerat på folk? Ni behöver inte svara på det, men det är ju lite intressant. Du har ett slutet rum. Och så finns det ett litet kikhål i nyckelhålet som gör att du kan faktiskt se vad som försiggår där inne. Intressant, kan vara. Men det är också så att det är alltid en mängd saker du inte kan se i det rummet genom nyckelhålet. Därför att det nyckelhålet begränsar ditt perspektiv. Det finns alltid en massa döda hörn som du inte kan se in i. Och även om det skulle vara ett rum med flera dörrar och flera nyckelhål så kan du ändå aldrig se allting. Så man får leva med att, okej, jag kan inte beskriva rummet totalt. Men jag kan faktiskt veta något verkligt om det rummet. Och det intressanta är att om rum 30 i Jerusalem så finns det nyckelhål. Vi kan titta in i det rummet, så att säga. Och faktiskt veta någonting om vad som hände. Det finns källmaterial om Jesus från Nazaret. Låt mig säga någonting där. Här har vi huvudpersonen, Jesus från Nazaret. Vad är källmaterialet om honom? Vad är nyckelhålen som gör att vi faktiskt kan veta någonting? De viktigaste nyckelhålen, det är de 4 evangelierna. Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Och så Paulus brev. Så det finns faktiskt 5 olika nyckelhål som berättar om den här personen. Om hans liv, vad som hände vid hans avrättning och hans påstådda uppståndelse. Dessutom, och det är väldigt intressant, så finns det spridda uppgifter i annat källmaterial. De 2 viktigaste utombibliska källorna som nämner Jesus är Josefus, en judisk historieskrivare, och Tacitus, en romersk historieskrivare. Det är de 2 viktigaste, rent allmänt sett, viktigaste källorna om antikens historia. Och de nämner Jesus från Nazaret. I tillägg till det så finns det flera andra historieskrivare, Suetonius. Det finns en romersk ämbetsman som heter Plinius den yngre. Och det finns ett antal andra källor som nämner uppgifter om Jesus från Nazaret. Ska ge er en av de viktigaste utombibliska uppgifterna om Jesus. Det är väldigt intressant. Tacitus, en aktad romersk historieskrivare. Texten kommer upp här. Han berättar om kejsar Nero, en av de grymmaste romerska kejsarna. Det har brunnit i huvudstaden. Nero behöver någon att skylla branden på. och han identifierar en grupp som han ger skuld. Och det är de kristna. Och Tacitus berättar om detta i sin skrift där han går igenom vad de romerska kejsarnas led. Och han säger, kejsar Nero, citat, utpekade som skyldiga en grupp personer vilka folket kallade kristna. Kristus, upphovsmannen till namnet, hade lidit döden under Tiberius regering genom dom av prokuratorn Pontius Pilatus. Det här är jätteintressant. Alltså det är inte så mycket uppgifter, det är ganska kortfattat. Men samtidigt så samspelar ju det här, stämmer det överens med det som huvudmaterialet, Nya Testamentet, säger. Nämligen att kristendomen spreds från Jerusalem snabbt runt hela Medelhavsområdet och var tidigt i Rom. Att de kristna hade sitt namn efter Kristus. Och att denna Kristus blev avrättad när Tiberius var kejsare och när Pontius Pilatus var prokurator. Så ni ser, de utombibliska uppgifterna stämmer med det som huvudkällan säger om Jesus. Har ett långt citat, det ska komma upp här tror jag, från en av världens ledande historiker. Han heter N.T. Wright. Han ställer i en bok upp frågan, hur vet vi att Jesus har funnits? Och han säger så här, och det här är väldigt viktigt, detta är en av världens ledande historiker. Och han svarar så här, det är svårt att veta var man ska börja, då bevisen för Jesus egentligen är så överväldigande att jag som historiker vill påstå att vi har nästan lika mycket goda bevis för Jesus som vilken annan person som helst i den antika världen. Bevisen stämmer så väl överens med vad vi vet om judendomen under den perioden. Och lyssna nu. Att jag tror det knappast finns någon historiker idag. Jag känner faktiskt inte till någon enda som tvivlar på att Jesus har funnits. En av världens ledande historiker känner inte till någon annan historiker som betvivlar att Jesus har funnits. Ni kan vara ganska säkra på om ni hör uppgifter om att Jesus inte har funnits, så kommer det inte från historiker. Fanns en professor i Göteborg för några år sedan. Han är död nu, han heter professor Ellegård. Han förnekade Jesu existens, men han var professor i engelska. Finns en professor Wells i England som förnekar att Jesus har funnits. Han är professor i tyska. Det finns en... står det stilla i mitt huvud. Den Jesus som inte funnits är skriven av... Roger Wiklund, tack! Det är det senaste försöket att förneka Jesu existens. En jättetjock bok på 600 sidor. Han är tekniker. Så det kan bara vara intressant att veta att bland historiker som arbetar med källor från antiken så förnekar man inte att Jesus har funnits. Man tar det som helt självklart att denna gestalt som är kristendomens ursprung har existerat i Jerusalem och att vi har ett intressant källmaterial om honom. Okej. Det viktigaste källmaterialet, det viktigaste nyckelhålen om vi vill undersöka Jesus, det är förstås Nya Testamentet. Jag har en fin utgåva här. Nya Testamentet. Och framförallt då evangelierna som berätta om den här personens liv. Nu är jag ofta ute på både gymnasieskolor och på högskolor och universitet och talar om det här. Och jag får ofta en invändning när jag säger att det finns ett jättebra historiskt material om Jesus. Och då säger folk så här. Ja visst, evangelierna. Visst, de säger säkert saker om Jesus. Men det där är fel sorts text. Men det är väl inte bra historiskt material? Kom igen, har du läst det? Ja, det kan du säga med. Och du läste evangelierna? Ja, visst. De här böckerna är ju alldeles för religiösa. Nu ska vi se, nu händer det intressanta saker här. Någon försöker kapa min dator. Det här kan bli hur intressant som helst.
Sådana kapningar gillar vi. Jag hör en massa invändningar. Folk som säger att evangelierna är fel sorts text. Den första invändningen brukar vara så här. Ja, men evangelierna, det är ju religiösa texter. Men öppna vilken sida som helst i evangelierna. Fullt med referenser till Gud och det övernaturliga och änglar och andar och under och tecken. Sjuka blir friska, döda uppstår, människor går på vatten. Ja, men det kan man ju inte ta på allvar som historiskt material. Det är ju religiösa texter. Ja, det är alldeles glasklart. Nya testamentet är fullt av religiösa referenser. Nu kommer en fråga här. Hur tror du det är med övrigt källmaterial från antiken? Du kan inte läsa så mycket romerska historieskrivare. Men om du bara skulle gissa. Ja, man kan nästan räkna ut det här själv, eller hur? Trodde människor i antiken på en andlig värld? Trodde de på gudar? Trodde de på öde? Trodde de på en övernaturlig verklighet? Ja, visst gjorde de det, de allra flesta. Du kan inte läsa historiska texter före upplysningen 1700-talet utan att det finns religiösa referenser. Därför kan ett material inte underkännas bara för att det hänvisar till Gud. Jag kunde ge exempel på texter från Svetonius när han berättar om Julius Caesar och Julius Caesar ska gå över vid Rubikon, ett avgörande ögonblick i det för det romerska imperiet. Och Svetonius berättar om en syn som är det som får Julius Caesar att fatta sitt beslut. Man kan inte underkänna ett material för att det hänvisar till något övernaturligt. Självklart måste vi idag ta ställning till, tror vi på gudarna eller på Israels gud och så. Så vi behöver inte acceptera det, men vi kan inte acceptera det bara i utgångsläget. Men vi kan inte underkänna det som historiskt material från början. Andra säger, det är kanske den vanligaste invändningen. Ja, men det här är ju alldeles för, det är alldeles för subjektivt. Kom igen, det här är ju skrivet av människor som trodde på Jesus. Det är ju hans lärjungar, hans vänner. Det är klart de skriver så här. Nej, det jag vill ha är objektivt historiskt material om Jesus. Jaha. Då är min motfråga så här. Kan du ge ett exempel på ett objektivt historiskt material? Det kan bli ganska tyst. Får man börja tänka efter så är ju allt historiskt material skrivet av subjektiva människor som har trott på vissa saker och inte andra saker. Som har haft ett visst perspektiv istället för ett annat perspektiv. Så i strikt mening finns det inget absolut objektivt material. Men jag tänker på vår information om förintelsen. De överlevande som har berättat talar om att de är subjektiva. Att de är känslomässigt involverade i det de berättar om. Innebär det att vi ska underkänna deras vittnesmål? Nej, absolut inte. Och den viktiga frågan är det evangeliernas, till evangeliernas nackdel att det är skrivet av Jesu vänner, av hans lärjungar? Okej, jag ska ge ett exempel så att vi jämför med annan historisk forskning. Jag hittade ett foto på en gammal gubbe här. Han heter Sokrates. Ni vet, den världsberömde filosofen från Aten. Det är alltså 400-talet före Kristus. Vill du ha en biblisk referens så är detta lite efter Daniel i Babel. Då kommer det en filosof till, eller framträder en filosof i Aten, Sokrates. Han blir fruktansvärt populär bland ungdomar. Därför att han har inte så här tråkig undervisningsmetod med PowerPoint, punkt 1, punkt 2, punkt 3, punkt 4. Nej, han är oerhört kreativ. Han ställer frågor, tvingar människor att tänka själv. Och ungdomar älskar honom. Han är knivskarp, han är humoristisk. Han avslöjar en massa fördomar och hyckleri. Och självklart får han en massa fiender i Aten. Folk som inte gillar honom. Han blir falskeligen anklagad, dömd till döden och avrättad. Det finns faktiskt en del likheter mellan Sokrates och Jesus. Båda skapade uppståndelse i sin egen tid. Ingen av dem har skrivit någonting själv. Båda blev felaktigt avrättade. Okej, hur vet vi det här om Sokrates? Han skrev inte om sitt liv. Vad har vi det för? Ja, det intressanta är att det finns fyra källor om Sokrates. Får ni lite historievetenskaplig kunskap här. De fyra källorna vi har om Sokrates är så här. Det är Aristofanes som var en samtida komediförfattare. Så är det Platon som
var Sokrates lärjunge. Under 8 år följde han Sokrates. Och han beundrade Sokrates som den visaste av alla människor. Under en period av 50 år efter Sokrates död skriver han om sin mästare. Så är det Xenofon som var Sokrates vän. 40 år efter Sokrates död skriver han 3 vänböcker. Och sen så är det Aristoteles. Han var lärjunge till Platon, så då är man ett steg bortom Sokrates. 50-60 år efter Sokrates död skriver han om Sokrates. Okej, nu säger historiker, av de här 4 källorna så är det 2 som har specifikt värde, som är de viktigaste, som man prioriterar högst. Och vet ni vilka det är? Det är för det första Platon. För han var ju Sokrates lärjunge. Han vet vad Sokrates stod för, hur Sokrates undervisade, vad som drev Sokrates. Han följde ju honom. Och det andra, det är Xen. För han var ju Sokrates vän. Han kände honom. Han visste vem han var. Det här är väldigt intressant. Tänk själv. Alla människor har ju en ring av andra, en cirkel av andra människor runt omkring sig. Som bättre än resten av mänskligheten vet vem den personen är. Du har en sån ring, cirkel av personer som bättre än vi andra vet vem du är. Om man ska skriva en biografi om dig och ditt liv, om man inte har en chans att intervjua dig, vem eller vilka vill man ha tag på? Människor i den inre cirkeln. Det är ju de som vet. Okej, ni fattar min poäng. Evangelierna är skrivna av Jesu lärjungar och Jesu vänner. Och det är inte till deras nackdel. Det är ju det som gör det så intressant. De kommer från dem som vet vad Jesus undervisade om, vad han gjorde, vad som drev honom, de som kände honom och var hans vän. Evangelierna är, och misstår jag inte här, evangelierna är inte predikotexter, evangelierna är inte andlig meditation, evangelierna är inte religiösa mystiska texter. Evangelierna är historiskt källmaterial om Jesus från Nazaret. Historiker säger då att genren, den typen av litteratur som evangelierna är, det är att de tillhör den grekisk-romerska biografi-genren. Det här var komplicerat. Det betyder att de vill berätta om en verklig persons liv. Evangelierna är skrivna tidsmässigt nära Jesus. Jesus levde runt år 30. Det äldsta evangeliet är skrivet på 60-talet. Det är alltså ungefär 30 år mellan händelserna runt Jesus och när det första evangeliet skrivs ner. Och nu ska jag berätta något riktigt ruggigt för er. Jag minns vad som hände för 30 år sedan. Det är ni. Alltså framförallt om det har varit saker som varit mycket viktiga för mig eller för min familj. Och som vi därför ofta har tänkt på, som vi ofta har pratat om. Då kan jag återge det i detalj. Andra saker har jag förstås glömt, sånt som jag inte har tänkt på 30 år. Eller jag hade glömt att första gången jag var på läger med Ove var i Mittersil 1976. Men andra saker kan jag återge i detalj. När evangelierna skrivs ner 30 år efter, så är det inte så att det är människor som sätter sig då en dag och säger, oh just det, den här killen Jesus, hur var det nu med honom? Utan det här har de ju muntligt talat om, återberättat, lärt sig utantill. Så när det skrivs ner, så skrivs det ner som de i en fast form under 30 års tid har återgett. Därför att de formulerade berättelsen om Jesus, delar av den redan under Jesu verksamhet och andra delar direkt efter pingsten. Och sen skrivs det ner. Så det ligger väldigt nära Jesus. Om någon av er har talat om de gnostiska evangelierna, sånt som Dan Brown och andra talar om, ni kan glömma dem som historiska källor om Jesus. De är skrivna mellan 150 och 350 efter Kristus och har ingen tidsmässig kontakt med Jesus. Evangelierna är för det tredje personmässigt
nära Jesus. Det finns goda argument för att säga att Markus evangeliet, det första evangeliet, det har sitt innehåll från Petrus. Det finns en kyrkofader som heter Papias som berättar att Petrus använde en tolk som hette Markus. Och att Markus skrev ner det som Petrus berättade. Alltså att vi i Markus evangeliet har Petrus berättelse om Jesus. Och då inser vi något väldigt intressant. Det fanns många cirklar av människor runt Jesus. Om du läser evangelien så är det i något tillfälle är det tusentals människor som kommer ut och lyssnar till honom. I många tillfällen är det många, hundratals. Det talas om de 70 eller 72 lärjungarna. Där har du en tydlig cirkel runt Jesus. Du har de 12. Och sen finns det en inre cirkel av 3 lärjungar som var Jesu bästa vänner, hans mest förtrogna och ledaren bland de 3. Om du inte kunde intervjua Jesus själv, men skulle skriva en biografi om Jesus, och du fick välja ett par personer att intervjua, vilka hade du valt? Ja, det är ju glasklart att alla hade valt någon av de 3 i den där inre cirkeln. Och så har vi hans berättelse. Vi har alltså ett fantastiskt bra nyckelhål att titta i. För det fjärde, när man läser evangelierna så slås man av en mycket intressant sak. De är ärliga om det som är mindre hedrande för de första kristna ledarna. Tänk i vår tid när vi har lärt oss att photoshoppa. Visst är det en frestelse att förbättra ett kort av sig själv. Visst är hela vår kultur på en intensiv jakt efter att sminka oss vackrare än vi är, photoshoppa fram en bättre verklighet, plastikoperera fram någonting som vi inte har i oss själva, eller hur? Ja, det är så viktigt med vår image. Tänk om vi kan få framstå lite bättre än vad vi på insidan vet att vi egentligen är. Och det är klart de första lärjungarna har alla chanser i världen att photoshoppa evangelium. Och vet ni vad som händer när man läser? De berättar rakt fram om hur trögfattade lärjungarna emellanåt var. Man berättar alldeles naket om Petrus, som när detta skrivs ner är kyrkans ledare, en av de främsta representanterna för hela den kristna tron. Och så berättar man om hans nederlag, om hur han, om för sig lite modigare än de andra, inte bara flyr från Getsemane utan följer efter när Jesus har blivit tillfångatagen. Han lyckas genom Johannes, som har släktförbindelse med folket i översteprästens hus, komma in på översteprästens gård. Men där sviker allt mod Petrus. Där på gården, så nära så att Jesus kan vända sig om och se på honom som möjligen inom hörhåll för Jesus själv, så svär och förbannar Petrus: jag känner inte Jesus. Nej, koppla mig inte till Jesus från Nazaret. Jag har ingenting med honom att göra. Och han klipper alla band därför att han är rädd för sitt eget liv. Och han går ut och gråter i natten. Han har svikit det som var viktigast för honom. Och ändå har han svikit. Varför berättar man det? Ja, för mig är det intryck av att det här är människor som vill berätta hur det var. Och det här ger, tycker jag, en mycket stor trovärdighet till evangelierna. De försöker inte fejka en verklighet. De berättar det de såg, det de var med om, det som faktiskt hände. Evangelierna är historiskt trovärdiga. De ger massor med uppgifter som vi kan kontrollera genom arkeologi och genom andra historiska källor. Det nämns överstepräster som Hannas och Kajafas, de är kända från Josefus. Det nämns romerska ämbetsbärare som Pontius Pilatus, som vi känner från andra källor. Det nämns platser, orter, det finns geografi. Det finns hundratals uppgifter i evangelierna som visar att de är skrivna av människor som har varit på platsen, som känner till det de berättar. Nu behöver man inte förstås i utgångsläget köpa varenda uppgift i evangelierna. Men det jag har försökt visa, det är att det finns anledning att lyssna in vad evangelierna säger. Därför att de är en trovärdig källa om Jesus. Och efter pausen här så ska vi gå in och börja titta på vad säger då det här materialet om Jesu uppståndet. Ungdomsoas är ju mycket bättre än storoas. Man får aldrig några klubbor där. Ni vet att Sverige har blivit världsberömt när det gäller deckare. Svenska deckarförfattare säljer över hela världen. Jag träffar en massa folk från England. De pratar alltid om Wallander och olika svenska deckarfigurer. Intressant. Det vi ska jobba med nu är en enorm viktig deckargåta. Ni vet i deckare, det är nästan alltid så här att det börjar med ett mord. Det finns ett lik, någon är död. Och så finns det en deckare som då ska försöka reda ut vad är det som har hänt. Och det deckaren måste göra då, det är ju att korsförhöra alla som har funnits runt omkring den döde. Och det deckaren gör är att man försöker samla information. Och sen så lägger man det på ett stort bord eller så klistrar upp det på väggen, alla informationsbitarna. Och så hoppas man efterhand, så man får mer information och så man går och tittar på de här informationsbitarna, så ska plötsligt ett mönster framträda som gör att hela händelseförloppet faller på plats. Man förstår hur mordet har gått till, varför det har skett, vad som är motivet och framförallt vem som har gjort det, eller hur? Deckargåtor är bara tidsfördriv, men ibland så blir sådana här saker på fullt allvar. Vad är det som egentligen har hänt? Jag känner en familj i Norge som har varit med om något fruktansvärt. Ett av deras barn, tonåring, som har försvunnit. Sista spåret är en cykel vid järnvägsstationen. Och nu är det plötsligt inte en deckargåta, nu är det inte tidsfördriv. Vad är det som har hänt? Vad är händelseförloppet bakom? Och vad är det som har hänt? Och vad nu? Och det är den här sorten, inte tidsfördriv, utan en verklig mysterium som vi ska börja jobba med. Och det är frågan om vad som hände med Jesus efter hans avled. Vi ska läsa en av Nya Testamentets mest centrala texter. En tidig text, den är från Paulus. Från första Korinthierbrevet, en text som är skriven ungefär år 55. Och han säger så här, första Korinthierbrevet kapitel 15, en nyckeltext i kristen tro. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna. Och att han visade sig för Kefas, det är Petrus, och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder vid ett och samma tillfälle. De flesta är ännu i livet, men några har avlidit. Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, skriver Paulus. Det handlar om Jesu död, begravning, hans uppståndelse och hur han visade sig. Och för Paulus är detta, allt i kristen tro hänger på detta. Han fortsätter lite längre fram i första Korinthierbrevet 15 och säger, om det här inte har skett så får det enorma konsekvenser. Han tar upp 7 sådana konsekvenser. Om Jesus inte har uppstått på riktigt, verkligt, historiskt, så är den kristna förkunnelsen, det kristna budskapet, är tomt. Det har inget innehåll. Allt pyser ihop som en ballong som man sticker hål på. Inte bara den kristna förkunnelsen, då får tro och tro. Om vi tror på Kristus och han inte har uppstått, då innebär det att Paulus och de övriga första kristna har vittnat falskt. De har sagt Jesus har uppstått, och så har han inte det. Och de är ju bedragare på en enorm nivå. Tänk på alla de tusentals människor som idag sitter i fängelse för att de har trott på det här vittnesbördet. Eller genom historien, alla som har offrat sitt liv. Och så bygger det på ett falskt vittnesbörd. I så fall är vår tro meningslöst. Ingen idé att vara kristen. Lämna kristendomen om Jesus inte har uppstått. Och nu blir det ännu allvarligare. Och om Jesus inte har uppstått, då är vi ännu kvar i våra synder. I så fall är det ingen som har burit bort vår synd inför Gud. Utan vi får var och en svara för våra liv inför Gud, och vi förlorar det. Vi kan inte själva reparera vår synd. För det sjätte så innebär det att de som har dött i tron på Jesus, de som har dött och tänkt Jesus kommer att tala för mig inför Fadern, de har gått förlorade. De har ingen chans. Det är helt meningslöst att referera till Jesus. Och Paulus sammanfattar: om Kristus inte har uppstått, då är vi de näst ömkansvärda, konstigt då, alltså tycka synd om patetiska människor som finns. För vi tror på något som inte är sant. Jag satsar på fel häst. Totalt. Så det står enormt mycket på spel, eller hur? Okej, låt oss då titta på vad kan vi veta om det här som Paulus talar om. Han säger att den urkristna tron, den som de som var kristna före honom har gett till honom, alltså det som är den urkristna bekännelsen, det består av fyra led, fyra delar. Att man tror att Kristus dog och att den döden var en försonande död, betyder något för våra synder. Att Kristus dog, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen och att han visade sig för ett antal namngivna personer och sen för en väldigt stor grupp inte namngivna personer. Låt oss titta på de här fyra leden. Och det jag gör nu, om ni vill fördjupa i detta, så följer jag mycket en filosof och teolog som heter William Lane Craig. Han har mycket material på nätet och är en ytterligt läsvärd kristen filosof och kommunikatör av kristen tro. Låt oss titta på de här fyra leden och se vad kan vi rent historiskt veta. Vi börjar med det första. Det här är ju inte kontroversiellt. Jesus dog. Men det gäller ju alla människor. Alla dör förr eller senare, eller hur? Så det här är ju inget kontroversiellt. Jesus levde och han dog. Men vad kan vi veta om hans död? Vi vet att han greps i en trädgård i Jerusalem. Att han fördes till överste prästen Kajafas för förhör. Han fördes vidare till Pontius Pilatus, den romerske ståthållaren i Jerusalem. Han fördes från Pilatus till kung Herodes, tillbaka till Pilatus. Och han dömdes till död. Vittnesuppgifterna, om vi följer evangelierna, det källmaterial jag har gått igenom tidigare, så säger källmaterialet att Jesus fredag morgon korsfästes. Han dömdes till döden och han korsfästes. En vittnesuppgift säger att det skedde vid tredje timmen och en annan vittnesuppgift att det skedde vid sjätte timmen. Du vet, man hade inte digitala klockor utan man utgick från soluppgången klockan 6, det var nollpunkten. Tredje timmen är alltså klockan 9 och sjätte timmen är klockan 12. Så vi har en vittnesuppgift som säger att Jesus korsfästes klockan 9 på förmiddagen. En som säger att det var klockan 12. Då får vi direkt ett problem här. Källmaterialet spretar lite. Å andra sidan måste vi vara medvetna om att när det sägs tredje timmen så är det ju inte 09.00, eller hur? Om du delar in dygnet i tre timmars block så är det ju inte en exakt tidsangivelse. Och sjätte timmen är ju inte 12.00. Så det är mycket möjligt att om Jesus med vår exakthet korsfästes till exempel 10.30, så ska man uttrycka det med deras tidsangivelse. Tja, vi får ju välja och säga antingen vid tredje eller vid sjätte timmen. Och om man studerar källmaterialet så är det så mycket händelseförlopp så det är ganska osannolikt att Jesus faktiskt korsfästes redan klockan 9. Det finns knappast tidsutrymme för det. Så det talar för att det är någon gång där under förmiddagen mellan klockan 9 och klockan 12. Jesus gav upp andan vid 9:e timmen. Det är ju då inte 15.00 utan det är ju någon gång här på eftermiddagen. Då dör Jesus. Detta kommenteras av de soldater som ska genomföra avrättningen. Därför att det är ovanligt att korsfästa dog så snabbt. Det var oftast en mycket mer utdragen process. Det var det som var det djävulska med korsfästelse. Att det tog så lång tid. Och att man därför drog ut på smärtan och plågan och ångesten och eländet för den dödsdömde. Och dessutom brukade de korsfästa i slutskedet gå in i medvetslöshet och sedan dö. Men Jesus ropade högt till Gud. Och sen kunde alla se hur kroppen sjönk ihop och han dog. Och man kommenterar det på avrättningsplatsen. Så händer någonting ytterligt intressant. Det här är fredagen innan en stor högtid. Tusentals pilgrimer på väg upp till Jerusalem. För den romerska ockupationsmakten så är det här ett livsfarligt tillfälle. Man har inkallat en massa extra resurser av soldater från Caesarea vid havet som kommer upp till Jerusalem för att hålla ordning. Och att det ska finnas judiska medborgare korsfästa av den hatade romerska ockupationsmakten och de ska fortfarande hänga på korset när pilgrimerna kommer till Jerusalem. Det är ju livsfarligt. Det kan ju blixtsnabbt bli en revolution. Och därför får soldaterna på avrättningsplatsen order om att de måste påskynda avrättningen. Och nu måste jag berätta något ganska otäckt om korsfästelse, men det korsfästelse är otäckt. Det normala dödsorsaken vid korsfästelse är antingen blodförgiftning eller kvävning. Och det fungerar så här att om du spänner ut en människas kropp så här och låter den hänga i timmar, så gradvis på grund av själva tyngden i kroppen så kommer andningsvägarna att börja täppas till och det får svårt att andas. Och då måste den korsfäste förenat med en enorm smärta med hjälp av benen som är fastspikade häva sig upp i ett läge då man frigör andningsvägarna. Ni förstår det jävelska i detta. Cicero lyckades i Rom driva igenom att ingen romersk medborgare får korsfästas. Det finns gränser för vad man får göra mot en romare. Andra kan vi korsfästa, men inte romare. Och det har att göra med att det var ett sådant vidrigt avrättningssätt. Nu kommer det order till soldaterna. De måste se till att avrättningen slutförs. Vad gör de då? De krossar benen på de andra korsfästa. Då tillför man ju en väldigt svår kroppsskada. Plus att de inte längre kan frigöra andningsvägen. Men när de kommer till Jesus så är han redan död. Man krossar inget ben på honom. Men för att säkerställa att han är död så är det en soldat som sticker ett spjut upp genom bröstkorgen. Med all säkerhet från höger sida här. Upp genom bröstkorgen. Och in i hjärtat. Så punkterar man Jesu hjärta. Han är garanterat död efter det här. Dessutom sker det en extra kontroll att han är död. Några av Jesu lärjungar vill få ta hand om liket efter Jesus. De går till Pontius Pilatus och frågar om det. Och för att säkerställa att han inte blir lurad, att Jesus inte ska plockas ner levande från korset, så skickar Pontius Pilatus bud upp till avrättningsplatsen till den ansvariga officeren och frågar: är Jesus död? Och han får budet tillbaka från den ansvariga officeren: ja, Jesus är död. Okej, ta lek. Så vi kan konstatera, fredag eftermiddag var Jesus död. Han var stendöd. Han var så död en människa kan bli. Den andra punkten. Jesus blev begravd. Det är inget konstigt heller. Vi brukar begrava våra döda. Det är lite märkligt eftersom Jesus korsfästes. De flesta korsfästa lät man antingen hänga kvar på korset för att de skulle förnedras genom att asätare, gamar och andra djur skulle göra slut på liket. Eller så slängde man de döda i en massgrav, grävde en grop i marken och nämnde. Men Jesus var inte vilken kriminell som helst, han var inte kriminell alls. Han hade många vänner, många som beundrade honom. Och källmaterialet säger att Jesus blev begravd. Vittnesuppgifterna säger, och det här är enhetligt i alla källorna, de fyra evangelierna, i apostlärningarna, i första Korinthierbrevet, Jesus blev begravd. Det intressanta är att man ger en kontrollerbar uppgift. Han blev lagd i Josef av Arimataias grav. Josef var en av de främsta ledarna i Israel. Han satt i Sanhedrin, det styrande rådet, de var 70 personer. Och Josef var en av dem och han hade kommit till tro på Jesus. Det är därför som han kan gå till Pilatus och få audiens. Petrus kunde inte knacka på hos Pilatus liksom: hej, för att prata med Pilatus. Men Josef kunde. Och han har med sig Nikodemus, en annan från Sanhedrin. Och de får rätten att ta ner kroppen. Och Josef har nyligen servat en grav. Säkert tanken med familjegrav. och där lever man Jesus. Historiker säger att det är omöjligt att hitta på uppgiften av Josef av Arimataja. När evangelierna skrivs ner så är det hur enkelt som helst att kontrollera. Hade Josef suttit i Sanhedrin? Hade han en grav i Jerusalem? Det här är en sann historisk uppgift. Det följer också ganska logiskt. Vi ser att stora män och stora kvinnor, människor vill hedra dem i döden. Man vill få en grav att gå till. Det vore konstigt om inte människor hade engagerat sig för att få en gravplats för att minnas Jesus. För det stämmer med en allmän förväntan vi borde ha. Och det finns ingen källa som säger någonting annat. Fredag kväll begravs Jesus. Den begravningen blev väldigt hastig, väldigt slarvig. Därför att, kommer ni ihåg, Jesus gav upp andan någon gång på eftermiddagen, i tretiden. Klockan 6 så inträdde sabbaten. Och efter det får man inte arbeta, får man inte syssla med begravning. Och där mellan klockan 3 och klockan 6, eller där i det eftermiddagspasset, så måste lärjungarna alltså gå till Pilatus, få tillåtelse att ta ner kroppen, gå upp till Golgata, plocka ner kroppen, forsla den till Josefs grav. Och det är en svårt sargad kropp. Och de hinner inte göra det som man borde göra med en så svårt sargad kropp. Så det blir en hastig, en tillfällig begravning. Och så måste man avsluta det. Och så inträder sabbat. Den natten är det många som sover dåligt. Åtminstone är jag övertygad om det. Jag tror att Petrus hade en förfärlig natt efter sitt svek. Och sen ser han Jesus avrättas. Så det sista han har sagt till Jesus är: jag känner dig inte. Jag tror att Pilatus inte känner sig så nöjd i den här situationen. Han har 3 gånger offentligt inför allt folket sagt: den här mannen är inte skyldig till något ont. Jag finner honom inte skyldig till något ont. 3 gånger säger han Jesus är oskyldig. Och sen ska han, eller han som ska garantera rätten, vad gör han? Han dömer den oskyldige till död. Okej, jag spekulerar förstås lite om hur Petrus och Pilatus såg. Men det finns en grupp som vi vet någonting från källmaterialet om hur deras natt hade varit. Det är det judiska ledarskapet, de som har varit drivande i rättsprocessen mot Jesus. De kommer en lördag morgon till Pilatus och säger: vi har under natten, eller vi har kommit att tänka på det som de har gjort under natten där. Om du tänker på saker under natten och sover du inte, eller hur? Tänk om hans lärjungar stjäl kroppen och sen säger att han har uppstått. Det är nästan som man kan höra Pilatus i det läget sucka: ska det aldrig ta slut? Nej, Pilatus, det ska aldrig, aldrig någonsin ta slut. Judiska ledarskap säger: vi måste få vakter att vakta graven. Okej, de får med sig vakter. De förseglar graven, sätter ut vakter. Men vad har de gjort innan de förseglar graven? Det är ju deckare, vi ska försöka ta reda på saker. De är rädda att lärjungarna har stulit kroppen. Vad har de gjort innan de förseglade graven? Klart de har rullat undan stenen och tittat. Liket är kvar, lugnt. Tillbaka med stenen, på med sigillet, ut med vakterna. Det här innebär att vi vet vad Jesu lik var från fredag kväll till lördag morgon. Det stora mysteriet är: vad hände mellan lördag morgon och söndag morgon? För ett dygn senare är kroppen borta. Tredje steget var att Jesus uppstod. Nu är det nästan någon sorts slutsats. Om vi nöjer oss med att titta på förutsättningen. Det förutsätter att det fanns en tom grav. Då säger vittnesuppgifterna följande. Liket finns alltså i graven lördag. För övrigt är det stilla under lördag. Och en tidigt söndag morgon så kommer man för att fullfölja begravningen. För att i ordning ställa Jesu lik och ge honom en värdig begravning. Och då finner man graven tom. Det här är enhetligt i alla källorna. Från söndag morgon är graven tom, liket är borta och ingen har någonsin kunnat visa var Jesu döda kropp var. Graven var offentligt känd, notera. De kristna vet var graven är, det är de som har lagt Jesus där. Judarna och romarna vet var graven är,
för de har förseglat den och bevakat den. Det är kvinnorna som är de första vittnena till den tomma graven. Och det är intressant. Det här skulle man aldrig fabricera ihop. I både judisk och romers rättsväsende vid denna tid så smäller kvinnligt vittnesmål inte alls högt. Det borde vara en man om det ska ha auktoritet. Så om du ska fejka en tom grav, då ska du ju självklart säga att det var Petrus och Johannes som hittade graven tom. Ändå säger källorna enhetligt. Det var kvinnorna som brydde sig. Det var kvinnorna som var engagerade. Det var kvinnorna som ville hedra Jesus. Och därför är de först i graven. Och det är de som finner graven tom. Det här bär spår av att det är ett autentiskt vittnesmål. Det var så här det var. Man hade aldrig konstruerat. Dessutom vet vi vad fiendesidan säger. De säger, ja, graven är tom. Men de har en annan förklaring. Det beror på att de kristna har tagit liket. Så, från söndag morgon är graven tom och kroppen borta. Nu är det lite intressant, för graven var inte helt tom. När Petrus och Johannes senare kommer springande dit, så står det att Johannes tittar in i graven. Och då ser han någonting som väcker hans tro på Jesu uppståndelse. Och han ser inte Jesus. Han ser en bit tyg. Och nu måste vi tänka, han ser en bit tyg och kommer till tro. Hur kan man göra det? Ja, nu måste vi igen vara lite psykologiska. Liket som har legat i graven, en man som har blivit piskad nästan till döds. Som har blivit slagen, som har fallit flera gånger på stenläggningen på väg ut till Golgata. Som har haft en törnekrona nedtryckt över huvudet. Som har fått sina händer genomborrade, sina fötter genomborrade, sin sida genomborrad av ett spjut. Det är en ytterligt svår sargad kropp. Denna kropp har de kristna då tillfälligt lindat i väntan på den riktiga begravningen. Och nu kommer Johannes dit och ser att linnebindarna ligger kvar och huvudduken är snyggt ihopvig. Och han ser och han tror. Varför gör han det? Det här är kanske ett makabert experiment. Jag är nästan säker på att ingen av er någonsin har tänkt i de här banorna. Men kan du föreställa dig att du är någon sorts gravtjuv, likskändare? Av någon bizarr anledning ska du flytta ett lik efter en svårt misshandlad man. Nu kommer frågan. Är du glad att liket är svept? Eller väljer du att ta bort liksvepningen för i direkt kontakt med den sargade kroppen flyttar den? Ingen människa gör det. Vi har naturlig respekt och svårighet inför en död. Johannes säger att det är inte en mänsklig hand som har flyttat Jesu kropp. Det är något annat. Och han förstår och han tror, trots att han inte har sett Jesus. Så visade sig Jesus. Från söndag morgon och under 6 veckor framåt visade sig Jesus för en mycket stor grupp människor. Vittnesuppgifterna är följande. Det är ett mycket stort antal vittnen. Det är individer, det är mindre grupper. Det är också ett tillfälle med mer än 500 människor som ser Jesus. Det sker på olika platser i Jerusalem, i Emmaus och uppe i norra Israel i Galileen. Mötena med den uppståndna ser ut så här. Om vi försöker systematisera källmaterial. Maria från Magdala är den första som möter Jesus tidigt söndag morgon. Sen är det en grupp kvinnor också vid graven som möter honom. Sen möter Petrus Jesus i ett personligt möte. De har en del att tala om någon gång under söndag. Söndag eftermiddag är det Kleopas och hans vän, som vi inte har namnet på. De möter Jesus på vägen ner till Emmaus. På söndag kväll är det apostlarna. Judas ut ur bilden, Thomas är inte där. Men de övriga apostlarna plus andra av Jesu vänner. Så går det en vecka. Apostlarna möter honom, nu är Thomas där. Och det är också andra som möter honom. Så möter Jesus sin halvbror Jakob. Och det verkar som om han kommer till tro först i detta möte. I tidigare evangelierna så tror Jesus syskon inte på honom.
Så visar sig Jesus uppe vid i Galileen. För 7 av apostlarna, 5 är namngivna i den galileiska sjön. Så ger Jesus missionsbefallningen på berget i Galileen. Paulus talar om 500 människor på en och samma gång. Jag tror att de 500 var de som såg Jesus när han ger missionsbefallningen. Om ni läser den texten ska ni se att det står att det är människor som ser Jesus men inte tror. Och det kan inte syfta på någon av lärjungarna. För vid det tillfället tror alla på Jesu uppståndelse. Det tyder på att det är hundratals människor där. Också några som kommer av ren nyfikenhet. Bara därför att det samlas så mycket folk. Och de tror inte på det. Så visar sig Jesus på Himmelfärdsberget utanför Jerusalem. Och senare mer i en vision för Paulus. Det här är väldigt mycket folk. Det är väldigt mycket identifierbara, verkliga personer. Notera en viktig sak. Det är många vittnen på olika platser. Och när jag började jobba med det här historiskt för en massa år sedan så blev det en aha-upplevelse för mig. Jag hade på något sätt haft någon känsla av att det här att människor sa att de hade mött Jesus, det var någon sorts vision. En sekund så såg de Jesus och sen tonade det bort. Liksom Jesus försvann. Så var det inte. Det är fysiska möten. De rör vid honom. Som kvinnor att de griper honom om hans fötter. Jesus själv sträcker fram sina händer. Se, ta, rör vid mig. De har kroppskontakt. Det sker inte här inne i huvudet. Det sker här ute. De äter tillsammans. De talar med varandra. De sitter ner en hel kväll. Jesus undervisar dem. Och det här sker under 40 dagar. Det är det här som gör att lärjungarna är fullständigt övertygade. Att ingen tar tillbaka efter det här. För de vet, så säkert som en människa kan veta, att Jesus har uppstått. Att det här är på riktigt. Kontexten betyder sammanhanget. Om någon skulle säga så här till mig, Lars Andersson i Ljungby har uppstått från det döda. Skulle jag bli väldigt paffig. Vadå? Vem är Lars Andersson och vadå uppstått från det döda? Vad betyder det? Och det är bara någon sorts knäpp händelse. En död människa blir plötsligt levande. Det är bara någon sorts freak-händelse. Vadå? Man kan inte göra något meningsfullt av det. När det gäller Jesus är det helt annorlunda. Här är en person som framträder med en oöverträffad auktoritet, kärlek och som hela tiden säger: jag är sänd av Gud. Jag är Guds son. Jag är den som hela historien har syftat fram mot. Om Jesus uppstår från de döda, är det inte en freak-händelse? Det är i så fall bekräftelsen från Gud själv att Jesus hade rätt hela tiden. Att han är Guds son. Att han är den som kan mätta ditt inre. Det är plötsligt meningsfullt. Gud låter ett nytt, oförstörbart liv träda in i den här trasiga världen. Och det sker i Jesus. Konsekvensen är dramatisk. Den här gruppen människor som tidigare var rädda, fega, flydde, förnekade. Plötsligt är de fyllda av glädje. Av hängivenhet, av övertygelse. Och ingenting kan stoppa dem. Det som också icke-kristna historiker säger, det vi kan veta historiskt är, det är att det fanns hundratals människor som hade haft en livsförvandlande, en för dem livsförvandlande erfarenhet som de menade berodde på att de hade mött Jesus uppstånden. Det jag försökt visa det är följande. Historiskt går det att belägga att Jesus dog fredag eftermiddag, att han begravdes fredag kväll, att liket låg kvar i graven lördag morgon, att graven var tom söndag morgon och att liket för alltid är borta och att något sen totalt förvandlande hände med hundratals människor. Och från den punkten rullade den kristna kyrkan igång. Vad var det som hände? Vi har pusselbitarna. Jag har försökt lägga upp dem på bordet så tydligt jag har kunnat. Och sen måste man börja ta ställning själv. Hur ska man lägga samman den här?
Vad var det som hände där mellan lördag och söndag? Och vad hände sen den kommande månaden med alla de här hundratals personerna? Jag kan inte ta ställning för dig. Du måste själv ta ställning. Det här är historiens viktigaste deckargåta. Och det är inte tidsfördriv. Allting hänger på den här punkten. Har Jesus uppstått? I så fall har Gud själv brutit in i vår historia. Han har öppnat ett fönster för ett nytt liv, en ny värld. När jag gick i gymnasiet så hade jag en kompis som hette Valle. Han brukade gå omkring med en jacka där han hade skrivit med stora bokstäver. Jesus lever. Gör du. Och det blir i slutändan, om det här är sant, den helt avgörande frågan. Jesus har uppstått. Det nya livet har brutit igen. Jesus är en levande person. Det är inte bara så att han uppstod. Han är levande idag. Han finns för att vidröra våra liv. Han lever. Och frågan för oss blir, lever vi? Har vi kontakt med honom? För ytterst sett är den kontakten det enda som kan ge oss verklig liv. Amen.